Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kör väl igång, tycker jag. Klockan är ju kvart över till och med.
Ja. Vems fel var det då?
Det är mitt. Jag tar på mig det. Det är lugnt. Men är man liksom en sån här poddstjärna, va? Så
då kommer du med privilegier.
Då får man komma lite som man vill. Ja, ja, precis. Vi kör igång Öppensittarkvällen 2019. Jag vet inte hur många vi har kört. Nu är det 4.
Ja, något sånt.
Något sånt där.
Något sånt.
Ja, lite så här kul instick i julhetsen. Ja. Ja, här sitter jag, Jonny och Billy.
Tjena, hej.
Hur många poddar du varit med om i år?
Inte många. Alldeles för få. Men jag tänkte att jag väntar tills det blir julstämning. Och,
vänta tills det kommer.
Ja, jag sparade.
Jag sparade med stjärngäster. Jag var lite torrt med det.
Exakt.
Ja, det är bra. Ja, du dyker upp när det...
När det behagar.
När det behagar. Ja, men du är varmt välkommen.
Tack alltså. Så mycket. Ja. Tack.
Och Jeanette...
Ja.
Välkommen.
Tack.
Hur mår du? Mår du bra?
Ja, lite krasslig. Jag har någon sån här 8 veckors förkylning som liksom inte ger med sig. Men, ja. Men annars är det
bra. Men det är bra att vi har lite avstånd. Ja. Jag har redan haft 2 slängar. Så att jag tänkte...
ja, det jobbigaste nu är att jag har lock för båda öronen så jag hör liksom väldigt Nej. Dåligt.
Okej. Hörde du det, Jesper?
Ja, perfekt. Prata lite. Perfekt gäst. Ja.
Jag tänker att jag sitter jättenära Jesper. Så.
Som hon sitter och klänger lite på dig så vet du varför. Ja. Ja, det är bra. Ja, Jesper Jansson, varmt välkommen.
Tackar.
Ja, hur känns det för dig?
Ja, men det är bra. Jag sa här innan att lite jetlaggad fortfarande faktiskt. Jag har flygit runt lite världen över och ja, tillbaka till det grå vardagen.
Ja, och det vi är hårda som härdar ut.
Ja, ja, precis. Ja.
Det är vi som blir bittra sen.
Ja.
Ja. Ja. Men var du varit? Har du varit i Sydamerika där på?
Ja, jag var först var vi och i Los Angeles där. Jag och Yxkull och Kinlund och Stålbo. Mm. Där hände lite grejer. Och sen åkte jag direkt därifrån till ner till Porto Alegre och mötte upp ja, U20-laget där och den turneringen. Och min son också faktiskt. Det var bra.
Hur gammal är din son?
Han är 19.
19. Spelar han fotboll också? Eller?
Jag spelar i Mjällby. Då.
Mjällby, okej. Okay. Ja. Blir det A-lagsspel för honom?
Ja, för fan. Ja, han var med och tog upp dem i Allsvenskan nu. Lite grann, i varje fall han gjorde ett par tre inhopp där. Och så nu han väl allsvensk spelare då. Kanske nästa år.
Vad kul.
Ja, det är klart.
Kan vi riggera 6 poäng?
Skulle du kunna tänka dig liksom honom i Hammarby? Eller blir det proffsen eller känslomässigt styrt?
Nej, grejen är att jag tycker han är rätt bra nu. Eller sista åren här så... Men jag vet inte om man ska klödda med sånt. Jag har sett för skräckinjagande exempel. Jag tror grejen är att jag hanterade och sonen hanterade säkert. Men sen är det hur omgivningen reagerar. Det, ofta så blir det, slår det fel mot sönerna, tyvärr. Nej, man vet aldrig. Men sen är det lite så, är man bra nog så, så är man liksom.
Men vad är det som händer då? Är det missunnsamhet från lagkompisar och sånt?
Man nej, jag tror bara att det är liksom så här, det är väl ofta så med söner, jag tror det är speciellt. Jag brukar säga fotbollsföräldrar är det inte några problem om man har spelat själv. Det jobbiga är när de som vill leva sina drömmar via barna. Det är det oftast där är problemet. Så jag tror jag tycker det är kul att han får köra på, men han får nog hitta sin egen väg utan farsan.
Annars får du stå tillbaka. Ju bättre han blir, desto liksom...
Ja, men det gör jag. Det skulle jag göra gladligen. Ja. Liksom, absolut. Men samtidigt så... Jag sa till han att det är rätt kul att vara rockstjärna eller någonting också. Så
ja, ja. Vet.
Nej.
Byt bana.
Han tycker han brinner för det. Det är det viktigaste.
Men tänk om Mjällby säljer honom för 85 miljoner till skänk sen då. Vad säger du då? Hade du inte varit bättre
att ja, ja, honom? Ja, precis.
Nej. Går inte att vinna helt enkelt.
Jag vill släppa bedömningen till Hjelmberg kanske. I det fallet.
Ja. 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 Men vad spelar, sorry min okunskap om din son, men vad spelar han för position i Mjällby?
Nej, han spelar inne i mittfältet.
Okej.
Ja. Han har gjort några inhopp liksom, men
jo, men det är ju ganska svår plats att ta också, ja, som 19-åring. Det krävs ju lite fys.
Ja, men han har vuxit till sig nu det sista året, så det sjunger om att sen. Nej, men sen har han gjort det bra, men de vann ju varenda match och inga avstängningar och skador och men han var med och nosade i alla fall. Får vi se.
Ja, men vad kul. Kanske blir det ett framtidsnamn, vem vet.
Ja, jag tycker mest jag stöttar upp så länge han tycker det är kul. Jag tycker att ge det chansen ett par år så drar det så långt det räcker. Sen får man se var det landar.
Ja, men jag menar, det är ju inte många som kommer till Allsvenskan överhuvudtaget. Det är ju ändå ganska stort liksom.
Ja, sen är han ju inte där än. Men det är liksom, det är som allting. Det är bättre att ge det fullt ut än att göra någonting halvdant.
Bra, du, vi har väl börjat snacka lite. Det är mycket silletider nu, även fast det inte händer så mycket. Det är ganska dött, men det är ju den här perioden nu som det snackas och ryktas lite. Vad är det som är prio för 2020 för dig? Har du någon sån...
Ja, prio har jag sagt innan. Prio är att behålla laget och truppen så intakt som möjligt. Jag sa här nu innan också att vi har hållit igång en 49 spelare efter vi hade 29 spelare som var nere i Plaitas på ett fysläge, och sen så nu så i morgon flyger 20 killar hem från Brasilien. Så innebär egentligen att vissa har åkt på dubbelt, men vi har väl en av det gänget så har vi egentligen en 40-42 killar som vi tror på. I olika åldrar som vi tror kan bli riktigt bra fotbollsspelare. Och det är där det är fullt tillräckligt.
Hur många sticker ut då sådär? Är det några som du...
Du menar, ja, du har ju alla de som har stuckit ut och tagit 65 poäng och gjort 75 mål och som ni har sett på Tele2. Och sen så har vi ett helt gäng yngre förmågor som jag måste säga som Hammarbyare och som sportchef i Hammarby nu när jag var nere i Brasilien så är jag ruskigt stolt vad jag såg där nere och den responsen och impacten de killarna gjorde där nere. Man gick runt där lite som en topp faktiskt och det finns mycket att hoppas på.
Kul.
Vem var det som gjorde, ska man säga, inte bättre, men vem gjorde, var det någon som stack ut tycker du?
Ja, men utan det är så tråkigt när jag vet att alla tränare säger de vill aldrig lyfta någon eller något, men jag tycker det är många som stack ut. Vi visade att vi var på en nivå där vi kunde spela mot de här storlagen, hålla upp spelmässigt. Så dels så stack ju laget ut och hur vi spelade, men sen jag kollade väl kanske en 16-17 matcher där i de olika grupperna. Mm. Och skulle jag ta ut ett All-Star-lag där nere så hade jag nog haft 4 killar från vårt lag.
Mm.
Faktiskt. Mm. Och då är det Oliver Dovin. Det var jävligt mycket bra målvakter där nere.
Mm.
I alla lag. Men Oliver håller väldigt hög nivå. Och kanske är den yngsta målvakten. Aziz var helt strålande som mittback och gjorde stort intryck. Och sen Aymar.
Mm.
Kanske var han var lagkapten och en av de yngsta spelarna där. Strålande. Imponerande. Och sen Hudo växte i turneringen. Så de fyra hade jag haft med i ett som jag tycker objektivt All-Star-lag där nere.
Ja, lite jävig, men ändå.
Nej, kanske lite. Ja. Något. Nej, men jag tror också det. Det var ju fullt med klubbar och scouter och sånt där nere också. Mm. Jag tror de var nog rätt eniga i mina intryck. Och sen så var det flera andra som gjorde också väldigt bra i enstaka matcher.
Ja, men Aymar tycker jag har sett väldigt intressant ut. Han känns väldigt mogen för sin ålder. Eller liksom...
Ja, jag tror han fyller 17 här och med dig imorgon kanske.
Mm.
Så, till och med 16. Eller vad är det idag? 6, ja.
Mm.
Finns det någon mall eller plan liksom hur man tar en ung spelare och liksom, givet att han håller slussar genom liksom olika faser för att till slut nå en A-lagstrupp?
Ja, liksom. Sportchefens största dilemma världen över. Liksom. Det är kanske den frågan som är mest uppe på tapeten hela tiden. Hur man gör det.
Mm.
Och inte bara i Hammarby, men egentligen överallt. Och vi jobbar på alla sätt hela tiden, dagligen liksom. För det är alltid så här, även om man vinner 4-0 och tänker, fan, kunde vi inte slussat in den killen? Och så det är den pågående diskussionen, och så tittar man på organisationen, och så tittar man hur man jobbar med dem på planen utanför, och så tittar man på matcharenor, och så i vårt fall så vi startar samarbete och tittar hela tiden på de bitarna. Mallen finns ju inte liksom. Nej. Det är ju
Det är
försöker göra dem så jävla bra så att de tar chansen.
Mm. Det måste ju vara en timing där från din sida då, att kunna följa spelarutvecklingen kontra liksom rekryteringen som ska ske på något sätt. Mm. Och se, har vi det i liksom under, eller har vi det, måste vi plocka det utåt liksom?
Ja, men jag brukar säga det liksom att det är som, när man scoutar spelare, det gäller liksom att scouta internt först liksom.
Mm.
Det är hela tiden att hålla kontroll på egna truppen, vad kommer underifrån, och sen ibland så det är ju en pågående diskussion, och ibland blir det konfrontationer liksom, och det blir både internt och externt. Man tycker att nu blir den spelaren skadad eller sen spelaren, och ska man ta in en ny, jaha, men vad händer, vi har ju någon i truppen, och det är pågående hela tiden att vara stark där, och ibland så blir det att man får ta beslut som är, och det är därför vi säger i Hammarby också att vi måste vara klubbstyrda liksom.
Mm.
Vi måste tro på det vi har sagt då. Och så kan det yttra sig i att man kanske på kort sikt förlorar en match eller någonting, men på lång sikt så
just det.
Så tror vi på den vägen.
Mm.
Men det är inte det är jävligt svårt alltså. Men det är det jag brukar säga, det den gången jag brukar säga tjura på liksom, och när man ge upp och inte ha energin och ta de diskussionerna och striderna. Det då jag tror man faller ihop. Nej, men tjena!
Dök clownen upp.
Ja. Men vad ser du att du fokuserar nu till nästa år på då? Vilka positioner ser
du? Jag tror det är ju alltid det här snacket om silly season och vad behöver jag, och det är helt ärligt liksom, jag kan inte sitta och se att vi har ett behov just på den positionen liksom.
Inte ens målvakt?
Nej. Jag snackade om Oliver Rovin tidigare. Jag ser att han är en av Europas största målvaktstalanger. Mm. Davo har bara växt och växt och växt och är en riktigt bra allsvensk målvakt. Jag satt ner med Johan Wieland idag liksom. Vi vet att är han frisk är han frisk och kan träna och vara en av två eller en av tre målvakter, så tycker jag att vi har en perfekt kombination av målvakter.
Vet vi någon status på Wieland?
Nej, ja, jag satt ner med han idag, käka lunch och vi avvaktar där och ser lite, och så har vi en dialog han och jag och tillsammans med läkarna, men att han rehabbar upp och sen får vi väl bara ha en öppen och ärlig dialog och ta den under vintern.
Men finns det någon men det måste finnas en tidsram, kände jag, för att
ja, men det är så
vi
är
låtsas
det.
Så här, jo, vi fattar ju att Oliver är bra och så vidare, men han är ju, som du sa, ganska ung fortfarande.
Ja. Det ska inte spela någon roll, men tidsramen är ju så här, när vi går in, när transferfönstret stänger, så ska vi ha tre målvakter.
Mm.
Det är tidsramen. Mm. Och jag och Hjelmberg känner oss rätt trygga i att och tillsammans med Mille blir det då att om det skulle visa sig att inte Johan på grund av att han inte kommer tillbaka och kan vara med på träning och vara med och konkurrera, då kommer vi gå ut och hämta en målvakt som blir en av tre målvakter. Sen så så vi får ju ha den dialogen.
Då blir Christopher klar då. Nordfält. Va? Det står ju så i tidningarna.
Ja, okej.
Okay. Avslöjar jag här nu i podden. Det är klart redan.
Det är Johnny som kommer med bomben idag.
Vem ska annars göra
det? Ja, men om jag tar den på sig, den är jävligt trixig för alla lag. Det är liksom med en utespelare, så kan du alltid hålla, du vet att du kan släppa in, du kan spela olika matcher, du kan liksom bytas in, det blir alltid skador och avstängningar. Målvaktspositionen är ju verkligen där att som på din, liksom, där måste man ha en plan. Hur tänker man här liksom? Och sen och där måste man tänka, det går ju definitivt inte att tänka en match i taget, utan där måste du tänka 2-3 år fram i tiden. Faktiskt.
Jag tyckte ni var inne, ni hoppade till målvakten där, men ni var ju inne på ungdomar och var ju använt oss av Frej som en bra matchning för våra unga spelare och så vidare. Nu när de åker ur Superettan, hur blir samarbetet då med Frej?
Ja, men det har varit en stor grej här nu efter säsongen, kanske den största då. Personligen var jag ruskigt besviken på att vi åkte ur, för jag tyckte vi det har varit lite barnsjukdomar och vi skulle inte gjort det. Jag tror vi skulle hanterat det, men sen då gäller det liksom att vända på det och säga att då får vi göra något bättre av att. Men nu blev det klart i veckan att vi kommer fortsätta det samarbetet. Och utgångstankarna är då att vi körde tillsammans med Frej i Division 1. Och så gör vi en rejäl satsning där, och den blev väldigt tydlig på spelarutveckling och riktigt fokus på det. Så får vi se vad det bär oss. Det kommer inte bli några krav på att, eller att vi måste upp i Superettan.
Utan mer spel.
Ja, och jag tror det är viktigt att ha med sig. Jag tycker egentligen vi skulle jobbat så under året också lite mer. Att vi inte skulle varit så fokuserade på
resultaten, nej.
Nej. Utan det får komma som en effekt av. Men det är liksom, det är ett nytt projekt och mycket folk inblandade, två olika klubbar och få upp att och synka det och ja, men vi kör vidare i varje fall.
Men du säger vi ändå. Då känns det ändå som att ni är ganska starkt kopplade till varandra. Alltså.
Ja. Mm. Ja, absolut. Jag tror att det har varit lite så här, man får vara lite försiktig hur man klampar in. Det är en egen klubb och en egen historik och egna medlemmar och sånt. Och vi har inte velat klampa in för mycket och liksom, det är jävligt känsligt det där, för man vill inte komma som stora stygga farbror och gå in och säga att så här ska vi göra, utan behålla dem och sin sin historik, där har gjort ett bra jobb tidigare och ja, men det är mycket att förhålla sig till liksom. Även om i våra mått mätt så är det en liten förening och kanske inte så många medlemmar, men de medlemmarna och supportarna där brinner ju lika mycket för Frej som vi gör för Hammarby liksom. Man får ta hänsyn till det. Nej, inte riktigt. Nej. Det håller med.
Nu lugnar vi ner oss. Ja, men okej. Okay. Men det låter ju bra ändå liksom att samarbetet fortsätter.
Ja, men för mig är det, jag säger så här, jag har väl drivit det här, så jag tror det är liksom, för annars hade inte jag riktigt vetat vad vi skulle göra med de yngre killarna liksom.
Nej.
För att hitta fram det, då hade vi fått liksom, ja, jag vet inte riktigt hur vi skulle tackla det, för då hade vi, det är svårt att hitta de här vägarna ändå liksom.
Mm. Ja, men det är ju ett dilemma som alla klubbar i princip
brottar med. Speciellt Stockholmsfotbollen nu, för tittar ni på, du har tre stora klubbar och för tillfället så är alla uppe i toppen, och det tror jag man kommer fortsätta. Sen glappet ner till klubb nummer 4, det är gigantiskt. Vad gör vi med alla, för det finns en ruskigt massa bra unga fotbollsspelare i Stockholm liksom. Ska de behöva flytta till Småland liksom, eller Jämtland? Det finns inte den här naturliga pyramiden i Stockholms fotboll, så passar man inte upp där så tror jag man kan få ett problem på sikt. Faktiskt när du inte har den här naturliga stegen och vägen fram för yngre killar. Så passa upp Stockholmsfotbollen.
Det har ju muttrats lite i fotbollssverige om just det här Frej-samarbetet, speciellt för de klubbarna som är i Superettan då, att det blir liksom Hammarby 2 och liksom. Det har ju muttrats lite. Kan man verkligen bara ta över en klubb på det här sättet och bara, men jag förstår ju varför vi gör det. Alltså att vi kan slussa våra
talanger. Jag tror nog de som är insatta i Frej förstår det också. För utan oss hade inte de överlevt. Liksom.
Nej. De har aldrig fått ihop. Snarare typ GAIS och de här andra lagen som tycker att det är för jävligt att vi har det här samarbetet med dem. Liksom, och sådär. Men
om jag tittar ut i den stora fotbollsvärlden. nej, men det blir ju mer och mer så. Liksom. Du ser att andra lagen får spela i seriesystemet och du har samarbeten. Ibland så är det samma ägare och ibland är det samarbeta med klubbar. Ibland är det andra lagen i vissa ligor som spelar i seriesystemet. Och, ja.
Men jag tänkte på det, en grej som jag tycker har saknats lite grann, men det kanske bara jag så här som tycker det. Men alltså, nu man kollar på England så lånar de ut ganska mycket spelare. Det är så, typ så här, klubbar i Premier League, de lånar ut till Championship-klubbar ganska mycket spelare. För de har ju samma problem, som du säger, att de kan ju inte göra sig av sina. Är det ingenting som man skulle kunna utöka i Hammarby också?
Ja, men jag tror vi kommer dit. Malmö gör ju det mycket. Men det är ju när de andra klubbarna, vilket jag tror de börjar fatta nu, ser att Hammarby är ganska bra. Så vilket betyder att andra spelaren på positionen eller till och med tredje spelaren är hög kvalitet. Så tror jag vi kommer se att vi kommer säkert kunna, eller se utlåningar från oss till konkurrerande klubbar. Och kanske ännu mer naturligt nu då om det blir Frej i division 1. För då har vi en del spelare som har vuxit ifrån den kostymen. Mm. Mm. Så jag tror nog att det kommer, och det har redan gjort liksom att andra allsvenska klubbar har hört av sig om att få låna spelare. Mm. Från oss. Vi har ju jobbat så lite innan. Sande var ju utlånad till Odd liksom, och Degerlund var nere i Göteborg. Nu följer det väldigt konstigt ut, men, men det finns det nog. Det kan vi nog se.
Mm. Bra.
Jag funderar lite på samarbetet mellan dig och Hjelmberg och nu David Sumter som jobbar med på något siffrorna kring liksom, och hur man kan tänka liksom. Hur ser det ut för dig i vardagen?
Ja, hur ser det ut? Vi hade det förra året också med två killar. Och nej, men det, vi använder det i, om vi tittar på nu blir det lite mer så om vi kan du kolla upp statsen på den här killen liksom, eller hitta i den positionen vilka som har bäst stats, om vi tittar på egenskaper på en position och sånt. Så det är mer att bekräfta det man ser på något sätt.
Då har ni liksom någon ni vill intresserad av, och ja, så analyserar ni det.
Kan vi jämföra lite med ja, låt säga att vi har 3-4 spelare, så kan vi jämföra dem lite, plocka fram statsen på de här spelarna liksom. Och så tittar vi på det. Det är rätt, det är mer en bekräftelse för ögat. Sen ibland så dyker det upp saker som oh fan, det där såg rätt bra ut liksom. Mm. Och så kollar man lite extra på det.
Mm.
Det är väldigt spännande, och jag var väldigt skeptisk. Jag var till därför jag med på, det var först när jag var i FC Köpenhamn vi började, då var fan, det är nog inte så tokigt det där att bekräfta.
Jag är kvar
vad ögat ser. Va?
Tycker jag bara trams.
Ja.
Jag är kvar. Jag kanske måste till Köpenhamn och vända.
Ja. Nej, men det här, vi är ju långt framme i det här.
Ja.
Faktiskt. Samt när han är ju Ola Larsson, han var nere i Barcelona och han dominerar kraftigt där bland de stora klubbarna där. De sitter som ljus och lyssnar på det. Sen är det ju jag brukar säga det att sen i slutändan så är fotboll ett hantverk liksom, och det är fingertoppkänsla, och sen jobbar du med människor. Och det viktigaste är att få ihop ett lag och vad det är för personlighet och sånt. Faktiskt. Det tror jag du aldrig kommer tappa.
När det kommer till det hantverket, så att säga, det som, eller inom just dina arbetsuppgifter 2019, vad är du mest nöjd med över det du själv, alltså utifrån det du har gjort, vad är du mest nöjd med och vad skulle du ha gjort annorlunda, eller liksom, finns det någonting du hade velat förbättra?
Nej, men jag är mest nöjd med att det vi har sagt har vi stått upp till. Jag tror inte det är någon som kan komma och säga att det var en efterhandskonstruktion liksom. För vi har sagt det här vill vi göra, så här ska vi jobba. Det här spel vi vill, vi har tagit en del tuffa beslut för att vi vill spela den här typen av fotboll, och vi vill bygga det på det här sättet. Vi har den här strategin. Och så har vi följt den planen. Och tjurat på, och det har gett effekt både på planen i förhållande till spelstil och antal mål och poäng, och sen så också i förhållande till vissa spelarförsäljningar och sånt, och truppbygge, och ja, det har varit en del fighter, så jag är väl rätt stolt och glad för att vi har stått för det.
Men om man säger
ja, men lite så faktiskt att liksom, det är faktiskt ingen som kan komma och säga nej, där hittar ni på i efterhand liksom.
Men går det att peka på vad framgångsfaktorerna är? För jag tänker så här, om man vill nu fortsätta på den banan liksom, som vi är inne på.
Ja, men det är ju hela tiden att falla tillbaka på egentligen. Jag sa, vad fan är vi nu? 2018, hösten 2017 när vi satt oss ner och bestämde hur vi skulle jobba liksom. Och så tog vi en del tuffa beslut efter det, och då var det, jag tog upp då, då satt vi ju med det var ju vi från sporten, och sen så var det från styrelsen, och sen var det Göran, du var inte med, va? Du var inte med? Nej. Det var lite annat löst folk också. Nej, men då bestämde vi att då jag lyfte frågan. Vi kan välja Hammarby. Vi kan ta vägen att vi är underdogs i Stockholmsfotbollen, och så krigar vi från det läget. Det finns en valmöjlighet här. Mm. Eller kan vi säga att vi ska dominera matchbilden. Vi ska gå vår egen väg. Vi ska spela en dominera fotboll, och vi ska hellre vinna med 4-2 än 1-0. Så vi hade valmöjligheten. Faktiskt. Mm. För där var Hammarby i Stockholms fotboll i hierarkin. Men då valde vi att gå den vägen. Att vi tror på det här sättet, för det kommer utveckla spelarna. Det kommer tilltala supporterna. Det kommer göra att vi på längre sikt kommer vara högre upp i tabellen. Och vi kommer ha ett eget spel förhoppningsvis när vi kommer ut i Europa. Och så valde vi att gå den vägen. Och i en stor enighet. Och sen har vi hållit det.
Men så. Valet av Billborn har ju ändå föll väldigt bra ut. Så här i efterhand. Var det över förväntan? Det var lite i alla fall, måste väl ändå du tycka.
Ja.
Lite. Alltså det gick bättre.
Men det har ju gått stadigt uppåt.
Liksom. Ja. Men var han första valet? Jag får ju höra det varje gång.
Ja, men det var han.
Ja. I mitt
huvud och Ola, vi tog en liten recap med styrelsen här för några veckor sedan. Mm. Och det kan jag säga att han var. Mm. Och sen så gjorde vi grundligt också där vi tog in andra alternativ på intervju och värderade emot och fördelar. Men det var han.
Men det... Utfallet blev lite större än vad du hade förväntat dig.
Ja, utfallet är ju att Stefan har tacklat vissa bitar som vi var tveksamma till över förväntan. Mm. Fotbollsmässigt och fotbollstaktiskt och utvecklingsmässigt. Det hade vi nog inga tveksamheter med. Sen har han ju blivit en ledare också. Han har en hajare i media och hanterar alla de bitarna liksom, på ett sätt där han har utvecklats, och det har han ju, det är jag förvånad över. Positivt och
enormt självförtroende tycker jag man får utav honom.
Ja, precis. Säker, ja, men han är ju jävligt skicklig där. Och sen så framförallt ska jag säga att jag är mest glad är till och med sista halvåret från framåt sommaren och sånt, när jag är med lite innan matcherna och i halvlek och sånt, där det är klockrent liksom. I hans ledarskap, hans och Jockes, vad de pumpar för signaler och sånt liksom. Ett tag var det lite så här att hela tiden taktiskt bra, men nu jag tycker han lyfter sig oerhört mycket ledarskapsmässigt också.
Hur ser det ut på förlänge för ledarteamet då, både Björklund och...
Ja, men de sitter nu, jag faktiskt, jag vet att de sitter och pratar med både Stefan och Jocke nu. Jag har sagt att jag jobbar så nära dem, så jag tycker det är rätt skönt att slippa och sitta och förhandla med dem. Jag har sagt att jag vill vara med och höra vad ni har sagt liksom, så vi håller strategin och sånt. Men det är rätt skönt att slippa sitta och förhandla kronor och ören med dem man jobbar så tätt med.
Men känns positivt i alla fall då?
Ja, de har ju ett år till liksom, men det jag har sagt är egentligen att...
Du ska inte traktamenta nu med Europa och sådär.
Ja, precis. Nej, men jag har sagt, jag tror det, tittar man över, det är aldrig bra att gå in i ett sista år, eller ett år med tränare som har bara ett år kvar på kontraktet. Det blir alltid, det blir stökigt. Mm. Ja, så jag både räknar med och hoppas att det löser sig. Liksom.
Mm. För din egen del då?
Ja, men det är väl samma sak där. Vi satt och snackade lite i fredags. Då. Mm.
Ja. Mm. Mm. Jag trodde ju du hade tid vidare anställning, men det var tydligen din föregångare som hade det.
Det kanske.
Ja.
Mm. Får inga mer lite. Ja.
Det hände mycket.
Nej, jag har sagt det innan. Jag valde det själv. Jag tyckte 3 år var... Det är lagom att se om man passar ihop och om man kan göra någon skillnad. Och jag tycker det är mycket lättare att jobba. Så jag har gjort det som fotbollsspelare. Jag har gjort det både och egentligen som sportchef. Men jag tycker det blir mycket tydligare. Annars så, sen när de inte är nöjda så ska man försöka trycka ut med armbågen liksom. Det är väl bättre att summa. Ja, det skulle inte jag palla om jag kände att fan, de är nog inte nöjda med, men jag ska hänga mig kvar här liksom. Det
går. Har du trivts då hela vägen alltså? Har det varit roligt eller?
Ja, fantastiskt. Nu det har ju gått bra hela tiden, så jag vet ju inte.
Nej, du har inte varit med om
mycket annat då, men nej. Men det finns väl kanske en anledning. Jag säger inte bara, jag har ju varit, jag tycker det har varit helt fantastiskt. Hammarby och allting i och runt klubben har ju överträffat mina vildaste förväntningar. Och, jag vet, jag sa det på en av mina första sponsorresor. Ni som sitter här, ni har inte varit, kan jag tänka mig, ni är uppfödda i det, men det är jävligt unikt liksom att det är sånt oerhört stort hjärta. Och just det är att det känns, och vi har fått det att vi drar åt samma håll liksom. Jag tycker det är ruskigt unikt. Och har man varit på lite andra ställen så märker man skillnaden.
Men det kan ju gå lite för bra så att andra är och rycker i en också. Men känner du att du är nöjd där du är? Eller?
Ja, men jag säger, vad fan, jag sa det innan jag kom till Hammarby och det var innan jag fick någon förfrågan, skulle jag jobba kvar i skandinavisk fotboll så fanns det bara ett par, tre alternativ liksom. Och då var Hammarby ett av det, där det finns en potential och där man känner att man kan göra skillnad. Så för mig, men sen så har jag väl jag känner, det var som jag sa till Henrik och Rickard när jag snackade, så länge jag ser att det finns möjlighet att utvecklas och ta nästa steg, och det finns liksom inga stopp liksom, fan, vi ska ut i Europa nästa år. Det är skitroligt. Jag har varit där innan. Det går liksom, ibland har jag tänkt så, fan, better to stop 1 year too early than 1 minute too late liksom. Lippi sa det, vet jag. Men sen tänkte jag, vad fan, vi har ju så mycket mer vi kan bygga vidare på liksom. Men ja, det tror jag väl. Sen får vi se vad.
Jag tänkte ta en liten paus. Kan du hålla?
Du peka på mig? Ja, absolut.
Precis, hade jättemånga frågor på gång. Ja. Vi hörs om en stund.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är vi tillbaks?
Den blicken.
Tillbaka! Ja, men då, folk får ju säga tinnitus när de lyssnar på podden. Det är inte bra. Så, varsågod. Delar ut lite öl här ifall du undrar vad vi gör. Där får du en.
Tack.
Bra. Den där kan vi ha som reserv. Fan, om vi törs. Jeanette, du dricker lite dåligt.
Ja, men vad fan. Jag vad
är,
det för
är du verkligen bajare? Ja. Är du spion?
Ja, ja, absolut.
Nu är jag på dig igen där.
Ja, hela tiden. Jag känner mig påhoppad.
Ja, det är bra. Du ska känna att du har någon som flåsar.
Ja, hela tiden.
Ja, det är bra. Du, vi snackar lite paus här om USA-resan.
Mm.
Vad... Vad kände du när du skulle dit? Visste du om? Ni visste inte någonting.
Eller? Nej, jag visste ingenting i alla fall.
Nej.
Jag tror inte Henrik och Rickard heller. I så fall mörkade de ruskigt på.
Ja.
Nej, men jag hade lite... Jag flög via Zürich och Henrik och Rickard och Stålbo flög direkt från Stockholm. Nej, så jag hade problem att få det här ESTA visat då, så jag visste inte om jag skulle komma iväg och Kinnum var likadant. Han hade varit i Irak. Var det Irak? Var han varit? Iran, ja. Så han hade inte heller fått sitt på fredagen. Och det hade varit lite pinsamt när vi var ditbjudna om varken sportchefen eller vdn hade kommit. Eller inte dykt upp då. Men jag chansade och åkte... Ja, och kom in. Och då var Henrik där också.
Okej.
Okay. Nej, men då, det har hela tiden varit snack om att vi ska träffas och utöka samarbetet med Galaxy och se vad vi kan hitta för vägar där. Så det var ju min inställning.
Mm.
Ja. Så vi visste inte så mycket vad som hände där. Mm.
Men du, när jag la ut den där Hammarby-tröjan dagen innan där, då kände väl att det var något sånt på gång? Eller?
Ja, jag var inte med och göra lite andra möten. Jag fick inte vara med på det första mötet. Så kom jag tillbaka till hotellet på kvällen. Och då satt de och såg lite förnuliga ut och visade mig den här bilden. Liksom.
Mm.
Och det här var ju det, tidsskillnaden talade ju lite för oss. Där. Ja, då var jag fan är det här liksom.
Mm.
Det var väl den reaktionen. Mm. Ja.
Ja.
Vad hade du hoppats på då?
Nej, jag tänkte hur fan tacklar man han i omklädningsrummet. Vem ska han peta?
Hur kommer han reagera när biten körs in emot? Det är väl liksom mer det jag.
Lite sådär.
Det är lite kulturkrock där, känner jag.
Lite.
Ja. Hanterar han att sitta på bänken?
Ja.
Ja. Nej, men det var väl... Nej, då fattade jag ingenting. Men sen så förklarade de och så. Då snurrar ju huvudet lite. Och då tänker man ju... Jaha, hur fan kommer det här påverka Hammarby? Hur påverkar det mitt jobb? Och sen så... Sen börjar man ju liksom bli lite så här kreativ och tänker, jaha, då får vi en typ av resurs till och så får man se vad det bär hän. Och ja.
Mm.
Hur mycket är det liksom, om man tittar på det rent, vänta, jag har inte blivit upp min, hallå,
nu. Nu hörs jag. Jo, men om man tittar på det rent nyktert då, så här, man kan ju välja på det från två, alltså å ena sidan så det medie liksom jippot eller vad man ska säga som blev av den här nyheten, den är ju i ena ytterligheten på något vis. I den andra ytterligheten så skulle man ju krasst bara kunna säga att så här, ja, men en minoritetsägare har sålt till en annan minoritetsägare och det är ju fortfarande liksom Hammarbys årsmöte som äger majoriteten av Hammarby AB och så vidare. Men rent så här konkret, vad skulle det kunna betyda? Alltså, är en minoritetsägare liksom som har en okänd grad av aktivt delägande, så att säga. Vad har det för effekt på sådana saker som det talas om, att man blir ett attraktivt namn i fotbollsvärlden? Känningar, jag menar, det känns som att du också har mycket känningar. För skeptiken, var finns de möjligt positiva liksom?
Ja, men det är ju precis som du säger egentligen. Det är ju en minoritetsägare som byts ut liksom. Att en plats kommer i styrelsen där till Zlatan liksom. Men sen är det ju allt annat. Och helt plötsligt så vet de i Brasilien vad Hammarby är liksom. Och jag läste något på BBC där liksom, helt plötsligt så upp. Då är vi på världskartan liksom, och det var inte bara Zlatan, de berättade hur vi har jobbat och vilken fotboll vi spelar och allting. Och sen kan det ju öppna dörrar liksom. Och sen, det är ju skillnad att ha Pelle Persson som minoritetsägare eller Zlatan med allting han har med sig i form av kontakter och kunskap och namn. Och jag träffade han lite kort sen dag två där och vi satt ner och han hade, jag måste säga att han hade jävligt bra koll liksom. Och relevant, ja, ett så han hade koll på att jag tacklade han i sista matchen när han spelade i Sverige. Det blev jag rätt glad över faktiskt.
Han hade koll på det. Var det så?
Ja.
Det står på CV:t, Wander.
Ja, det är definitivt. Ja. CV:t är skrivet av.
Hoppas det inte är en lång kontor för att sabba något för dig.
Nej, men han blev utbytt på båda i sista matchen faktiskt. Det var en schysst tackling. Det är med hans film till och med. Nej, men så hade han koll. Så mycket frågor om akademin, hur vi jobbade där och allting. Så det är nog inte bara, det finns ett engagemang där och han var påläst. Och han kommer nog inte bara vara en passiv ägare, utan vi har redan varit lite i kontakt med han och frågat om lite saker och sånt där.
Säger magkänslan bra bara, eller hur? Säger magkänslan?
Nej, men magkänslan känner sig nog absolut bra. Ja. Det kan nog, gör vi det här rätt tillsammans så kan det ju ta Hammarby till ännu högre höjder. Absolut.
Men han är ju ganska, vad ska man säga, verbal i media och sådär. Jag tänkte när det börjar kanske gå dåligt och sådär, kan det inte bli jobbigt att ha en sån minoritetsägare då? Till exempel om han bara, ja, när något ska bort typ.
Jag vet
att det blir
jag vet hur verbal är han i media egentligen. Jag tror jag är med i mer poddar än vad han är.
Nej. Han behöver inte säga så mycket för att det ska börja blåsa.
Jag försökte bjuda in honom hit,
men han vill inte följa tillbaka.
Nej, men det är klart att det får väl en helt annan genomslag om han säger någonting, men samtidigt så ja, det kan ju vara positivt också.
Jag tänkte så här, vi har ju så himla mycket bra positiva grejer på gång liksom, både sportsligt och liksom ekonomiskt och,
ja, men
liksom,
det jag tror det är nog därför han väljer att sen är det nog, det är ju en uppgörelse mellan AEG och Zlatan, men jag tror, jag är 100% säker om att han hade inte varit intresserad om inte han hade sett det. Sett potentialen och
men det är klart att jobba, liksom. Men det är klart att det blir för er, eftersom det inte var ett aktivt beslut av Hammarby att göra den här på något sätt affären, så är det klart att ni måste hantera den här frågan. Och det, det är ju en annan fråga att hantera Zlatan, både ur ett så här marknadsperspektiv, men också för vad han har för intentioner och så där, och hur mycket han vill vara aktiv. Och så. Mm. Så det är klart att ni ställs inför liksom nya kanske frågor och sådär, och hur ni ska ställa.
Jag är inte så säker på det. Jag tror vi är rätt trygga i vad vi gör. Liksom. Och det, jag tror att jag tror vi ska se det som en resurs och liksom på ett helt annat sätt. De här AIG, i vart fall så länge jag har varit med, så har de varit rätt så passiva. Liksom. Mm. Och det har varit en bra dialog, men det har inte varit något aktivt sådär. Utan nu blir det troligtvis på ett annat sätt, att man kan hitta olika öppningar och möjligheter på ett sätt. Mm. Jag var inne på innan, med intentionen jag åkte över det var ju liksom att fan, vi har Galaxy där, kan vi hitta några samarbete? Och där har jag hela tiden sagt att jag tror att de hade haft mer att vinna på det än Hammarby, men det är mycket så samarbete som gäller inom fotbollen faktiskt, för att kunna ta nästa steg, och detta ger ju en möjlighet till det tror jag.
Kan det här underlätta ditt jobb?
Ja, det tror jag. Jag kan väl tänka mig att om Zlatan stämplar en spelare som vi, om han fastnar för en av våra spelare i ett försäljningssyfte till exempel, så är det en rätt så bra okej stämpel att ha i en förhandling.
Kan boosta liksom. Lite för.
Ja, jag tror inte, jag känner inte honom liksom, men jag är rätt så säker på att han går inte i god för någonting som inte han tycker är bra liksom. Jag kan nog inte sälja på honom en skitspelare liksom. Och försöka få ut mer, men om han väl säger att Tankovic är rätt bra, så ger det nog gehör utåt, sen vet inte jag liksom. Men sen kan det ju vara också att i förhållande till attraktionskraften, som är ruskigt hög i Hammarby, men helt plötsligt sätts det på kartan på ett annat sätt, att ja, men det kanske inte är så dumt och att ta en sväng runt Hammarby för en spelare.
Ja, vi får väl se när det blir mer konkretiserat vad samarbetet mynnas ut i och så. Så kan vi väl, när vi sitter i superettan där och minus 200 miljoner på kontot. Ja, då avgår jag. Du, när vi ändå, vi nämnde ju,
Ja, tack, det var.
Nu kom en shot.
Vad är det för något?
Eller vad fan
är det? Medicin till mig.
Vad sa du? Alkoholfri.
Den är till mig. Grymt.
Ja, det var lite, jag förstår.
Point taken.
Point taken. Du, när vi ändå var inne på Mujo där då. Vad hände där? Är det Genoa, är det uteslutet nu eller är det avskrivet?
Det är i vart fall väldigt tyst då.
Ni hör ingenting, eller?
Nej. Jag snackar med Mujo och hans agent och vill att han ska vara kvar liksom. Ja. Och det har jag gjort hela tiden, han vet om det, men nu, jag kände alltid det här med timing i förhandling. Han vet att det ligger ett kontrakt. Nu har jag börjat igen liksom, att ja, men ska vi inte göra så här? Fan, kör på. Se till, du vet vad du har, du är fortfarande ung, du spelar i Hammarby, du ska komma med i EM-truppen, vi ska spela i Europa liksom, utan att vi stänger några dörrar liksom. Så jag hoppas ju på det, jag hoppas personligen att det blir tyst från Genoa liksom. Nu. Annars så kan jag tycka att jag var glad för Mojo skull, vi hade inte behövt sälja, men den resan han gjort liksom, han varit i England, han varit i Holland, han kommer lite stukad tillbaka, börjar lite trögt, och sen har han gjort en jävla resa, sen så kommer en Serie A-klubb in och köper honom. Det är ett väldigt bra exempel på hur vi vill spela, eller hur vi vill jobba. Och framförallt så fall hade det varit en bra signal när vi börjar sälja spelare till topp 5 ligor. Även om det inte var jättemycket pengar. Men sen kan jag förstå att lite surt för Mojo, men samtidigt vet jag att han är trivs och sånt där.
Nej, det är ett vanligt beteende att man bara ghostar mitt i en förhandling.
Nej.
Det är inte en rörig klubb just.
Ja.
Ska
ja.
Vi inte glömma bort.
Det är verkligen inte vanligt, utan jag tycker det är dåligt. Vi fick någon stryk igår i derbyt också, så det kommer.
Vad sa du?
Ja, var därför de fick stryk mot Sampdoria igår med 1-0.
Ja, rätt åt dem eller?
Ja, men det kommer nog gunga vidare där nere liksom.
Ja.
Så,
men båda de klubbarna går ju ganska rassliga just nu. Konstigt nog. Jag vet inte vad det beror på.
Men. Ja, alltså jag vet inte var det landar in faktiskt. Nej.
Ja, du får ju övertala nu bara.
Övertala?
Ja, Mojo, stanna kvar.
Ja, men han vet ju. Mojo har ju verkligen inte haft någon sån här. Jag tror han har ju varit väldigt cool i det här. Trivts och känt. Nej, det har inte varit några som helst problem. Liksom.
Du vet inte jag liksom hur kontraktsidan ser ut, men är det vanligt att man får kontrakten skrivna så att de slutar på sommaren? Han går ju ut i sommar nu.
Ja, men det är lite, jag har jobbat så. Det är väl lite ovanligt i svensk fotboll egentligen. Men jag vissa för har man vissa spelare som du vet har ambitionen och du är rätt ålder att de ska då nästa steg och flytta utomlands, då kommer du bättre timing med det internationella transferfönstret i förhållande till förlängningar, och annars så kommer du jävligt hattigt där, för det stora fönstret är egentligen på sommaren. Och då har du mer framförhållning, för det kan vara en ung spelare som om du har vad ska jag säga, om du har det då till 31 december och i sista året så slår han liksom på våren där. Och det är det april, maj, och sen så är det 6 månader innan hans kontrakt går ut. Det är fan omöjligt att hinna reagera och förhandla, parera det. Så det är på de spelarna som planen är att sälja dem ut i Europa liksom. De brukar jag vilja lägga där på sommaren då. Det får anpassa sig för det, alla andra. Det är ju bara i Sverige och Norge du har att du har utgående kontrakt.
Men har ni erbjudit honom en förlängning av kontraktet?
Ja. Men det, under höst, det var ju tidigt att jag låg med hans agent hela tiden. Men där får man ju känna av lite. Du kan liksom inte sätta en pistol till tinningen och skriva på.
Skicka inte Frej ett tag, får du se.
Ja.
Gör det va.
Men det är liksom, Mojo visste jag liksom att vad ska jag säga, som hans utveckling och den kvaliteten och allting, och det var ju så här, det var ju ingen idé, och jag visste ju 100% att inte han skulle om inte vi hade inte kunnat behålla honom om vi inte hade haft Europaspelet liksom. För då 25 nästa år och det liksom, då är det nästa, ja, hemma 3 år och sen ut och sen landslaget och allting där nu. Men Europa gör ju en större skillnad, för då ser du att det är något annat liksom, det är nästa steg och så här. Så det var liksom ingen idé att tjata för mycket under hösten innan vi, nej. Och så vill man inte gå in där mitt i det matcher varje vecka och alltså, förhandlingar handlar alltid om timing då. Du kan ha en plan att på måndag ska jag snacka med den killen och så har den. Fan, antingen har han blivit utbytt i paus. Eller har han gjort 3 mål liksom. Då blockeras allting liksom. Eller har du förlorat och då får du gå in i något. Du måste parera hela tiden. Du kan liksom inte planera vad du ska göra på måndag.
Men jag vet inte hur en sportchef jobbar, i och med att jag inte har varit det själv. Men alltså jag...
Tyvärr.
Nej, det är många som vill
att många som undrar.
Men... Jag tänkte, ni har ju, hur fungerar, har ni en bunt med namn som ska ersätta Tankovic om han försvinner? Alltså har ni liksom en plan B eller?
Ja, men det har vi. Absolut.
Så ni har liksom.
Ja, och de namnen kan ju vara, som jag säger, vi scoutar först i egen trupp.
Ja, precis. Men det finns också externt.
Ja, det
som ni har.
Och det är ju jävligt lätt att dras med i den här silly stressen liksom, men jag kan säga de två marknader som är väldigt aktiva nu. Det är egentligen bara Norge och Sverige liksom. De andra det händer inte så jävla mycket för det är det lilla fönstret och det är väldigt lätt att dras med i det här. Ja, försvinner han, ni måste in och spela. Ja, men fan, vi ska inte spela tävlingsmatcher. Ja, i mitten av februari spelar vi lite cupmatcher. Men sen så ligger ju inte allsvenskan förrän i april liksom. Ibland så stressar du på för mycket där.
Men det är väl optimalt ändå att få en trupp klar någorlunda tidigt.
Jo, men det är ju skillnad om du sitter. Vi sitter ju med, som jag sa, jag räknar med, satt och kollade, skulle vi åka med dem vi ville med till Portugal nu på träningsläget i 5 december, så är det egentligen 29 spelare vi vill ha med på det flyget. Det är rätt så många det. Det är inte så att vi
ni inte kan köra.
Nej, vi kan spela. Ja. 11 mot 11 kan vi göra liksom. Vi sitter väldigt bra på det. Det är skillnad om man känner off, jävlar, du har 10 utgående kontrakt och ja.
Men det snackas lite om Fenger och Junior väl.
Ja, men de har också utgående kontrakt i 31 juli. Och Fenger kom ju på 3 år där liksom. De sitter jag i förhandling med bägge två liksom.
Hur känns det då?
Ja, det känns, jag tror det känns bra.
Jonathan Levi har du pratat om. Är det något som du vill bekräfta eller?
Nej, det enda jag kan bekräfta det är att innan han gick till Rosenborg så var vi på honom. Då satt vi här i Sjöstan och försökte. Men så han hade till och med en Hammarby-tröja upptryckt.
Okay.
Faktiskt, det kan jag säga nu då. Men sen valde han Rosenborg fläskade upp och sen valde han att gå dit.
Så. Men det kan vara en sån extern rekryt, eventuellt.
Ja, vi tittar ju hela tiden om. Vi har ingen stress. Nej. Jag ska vara helt ärlig och jag får fråga runt i rummet. Liksom. Men jag kan ju inte se att fan, vi behöver en spelare där. Jag vill inte byta ut någon av mina killar. Liksom. Nej. Jag tycker alla är jävligt bra. Och jag blir mer så här, ja, han är rätt så bra, men är han bättre än den vi har där? Nej. Det är, inte,
liksom. Det är bara Yvonne och biten som jag är lite osäker på
fortfarande. Ja.
Verkligen undrar om de är så där bra.
Kan vi inte beskriva så 10-årskontrakt?
Ändå liksom först.
Ja. Det är skönt. Jag får alltid arga blickar av biten också. Så det känns skönt. Det känns bra. Men du, vi ska ju ut i Europa. Kommer truppen bli större då? Det finns ju någon sån här, du vet. Nej, man ska ha ett par spelare på varje position.
Ja, men det har vi också. Snarare så att hade vi inte tagit Europaplats så hade vi varit tvungna att banta truppen.
Okay.
Kanske inte ur ett ekonomiskt perspektiv. Jo, lite det också. Men mest över att det är jävligt svårt att hålla spelare ibland. Jag håller dem på tårna och det tror jag blir lättare om du har fler matcher. Men har du bara 30 omgångar i allsvenskan och ibland är det så att det blir väldigt svårt att hålla folk på tårna, motiverade och i fortsatt utveckling. Ibland blir det så att du får Kiljo Darlings där man kan tycka. Jag hamnar ju ofta i de situationerna liksom att jag är rätt så säker på att den killen hade varit slått om han hade spelat liksom. Men då får man, nej, tyvärr, lycka till
Mm. Nu har det ändå funkat ganska bra, som i år med Rodgers till exempel, som inte fick spela så mycket i början.
Ja, men jag måste jag säga, jag är ruskigt imponerad över hans att han krigar uthållighet. På och uthållighet och fortsatt med det. Och han blir ju en jävla bra role model för de andra liksom.
Mm.
Att han bet i kudden liksom och så kör han liksom på. Och sen så fick han en belöning av det, men det tog ju tid då.
Ja.
Men det är ju, det där blir ju, det är ju ett fantastiskt bra exempel på att ha den.
Det lönas att gnugga.
Ja. Mm. Ja.
Det säger ju mycket om truppen också, att det är ju en ganska välmående trupp.
Ja, absolut. Sen är det ju så att det är ju alltid lättare när man vinner. Att, det är lättare att, jag tror inte Djurgården har så lätt... med vissa spelare om de hade börjat förlora på slutet då. Utan det är ju alltid lättare när man vinner. Men vi har en ruskigt bra grupp där.
Mm.
Jo, för det var någon som nämnde det, jag kommer inte ihåg vilken podd det var, men det var någon som nämnde att liksom, när man har en sån välfungerande grupp som Hammarby har nu, så spelar det egentligen ingen roll vad man sätter in för någonting. Nej. I princip.
Och det kan vara ett år, sen kan det gå, sen blir det så här. Nej, men nu, det kan vara så att man känner ja, och det är lite så här att ja, men den där, vi tror som fan på den där killen liksom, men ja, det är nog bättre att, för, och då kanske det är mer för den spelarens skull än för Hammarby skull. Vi hade kunnat välja till exempel att vi kunde behållt Sande till exempel. För ja, vi måste ha en bred trupp som ni säger, ja, och alternativ och allting, men då måste vi se att till spelarnas bästa också.
Hur går det för han nu? Jag hörde att han har gått lite bättre i Danmark i alla fall.
Ja, vad fan, han har gjort en 8 balj eller någonting. Så han har gått riktigt bra där.
Till sin gamla tränare.
Ja.
Ganska lustigt ändå.
Ja, men så funkar det ju. Det är ju, det ser man ju världen över. Någon som kan vara världsklass i ett lag och sen går han till en annan klubb.
Det kan man ju men det gäller ju att hamna i rätt omgivning, i rätt tillfälle och rätt tränare.
Ja, nej, men det är faktiskt så. Det är mycket som avgörs där. Det är ju i slutändan så är det tränare som tar ut elvan liksom. Ja, och hur man hamnar där personlighetsmässigt och hur man passar in och vilken konkurrens man har. Ja.
Du tränar staben som finns runt. Kommer den vara densamma också, eller kommer ni utöka någonting?
Ja, men vi jobbar på det hela tiden, att försöka få in mer och mer kompetens. Jag vet att Kindlund sa det till mig när jag kom in, så sa jag lite hur jag vill bygga. Ja, fan, det här är ju ett jävla Tetris alltså. Ja, bra liknelse tycker jag liksom. Man får liksom titta om man bygger på, ja, sen lutar tornet lite åt ena hållet och får man peta in något och till slut så står man rätt så stabilt. Så vi tittar ju hela tiden på att få in mer och mer kompetens, och så fort det får liksom inte gå för fort heller.
Nej.
Utan som jag också brukar säga, det är rätt så här, det är väl överallt då, men i en fotbollsklubb, du får inte vara rädd för kompetens, men det måste vara tydligt och det måste vara öppet och att man ser att folk får utlopp för det de är bra på. Ibland så är det så här att man passar sina egna områden och sånt, men jag tycker ändå att det gäller att hitta rätt så man kan göra det man är bra på. Så det, som det ser ut nu, och sen har det ju varit lite så här, det är ju mitt största jobb och det jag tycker är jobbigast, men det lägger mest jobb på det liksom, att få ihop organisationen och se till att fan vi ska utveckla så många spelare som möjligt, inte bara de 11 som spelar liksom. Mm. Utan vi ska utveckla Fandu och akademin, och sen ska vi se till att spelare är friska, sen ska de må bra, och sen ska de må bra mental, och så ska man pussla ihop det, och att alla har en tydlig roll i det där. Mm. Och ja, nu har vi suttit, det var lite så här, när man inte kan ge folk besked, för vi har inte vetat riktigt hur setupet ska bli med Frej till exempel, och i förhållande till akademi. Nu kommer damerna in i bolaget, och det är ett jävla pusslande. Mm.
Mm. Men du blir inte sportchef över damerna?
Nej, det är inte det laget.
Men jag tänkte på, vi hade ju Klotz här. Mm. Han pratade ju lite om sin stab, att han ville att den skulle utökas lite. Uh-huh. Ja, kanske man kan förstå då, men han ville att det skulle vara lite mer så övergripande, både från ungdomssidan och damer och herrar, att det skulle kunna samköra. Så är det någonting du bestämmer det, eller är det
via? Ja, men det är lite speciellt Hammarbys upplägg. Jag är ju bara sportchef över bolaget. Mm. Och sen har du akademin. Det är ju en egen förening. Mm. Och jag tycker ändå på senare tid så har vi börjat, speciellt nu när vi sitter på Årsta tillsammans, så blir det mer och mer liksom att vi går över gränserna där, och vi kan hitta liksom samkörning på olika plan men innan jag upplevde att det var liksom väldigt separat då. Men jag hoppas och tror att vi kan hitta fler och fler tjänster och sånt där vi kan synka det liksom. Vi är i samma hus och det är liksom samma ambition, men det är ju egentligen två olika föreningar egentligen. Mm. Liksom. Men det är väl att utnyttja resurserna på ett smart sätt, så vi inte sitter och internfakturerar liksom.
Nej, fakturerar varandra kanske.
Ja, precis. Ja.
Effektivt.
Ja. Du, det drar iväg på tiden här.
Mm. Mm. Det var lite också.
Är det något?
Det var en fråga där om transfer room, vad det var för något.
Ja, precis.
Inspel från publiken. Transfer room, vad är det?
Bra fråga.
Nästa.
Ja.
Nej, det får du förklara för oss.
Nej, det är inte så. Det är faktiskt ett forum. Det är ett bra upplägg. Det är egentligen ett forum där typ klubbarna möts. Typ som mig liksom. Det är sportchef och klubbchefer som möts utan mellanled. Och du har en plattform där du kan kommunicera direkt mellan klubbarna. Det är lite för att fotbollen är styrd mycket av mellanhänder som går emellan och skär emellan. Och så det är med att man ska prata klubb och beslutsfattare. Mm. Och jag var väl den första klubben, svenska klubben då. Och då träffas man, nu har jag skulle varit i Madrid då, men då flyget blev inställt. Mm. Men jag har varit i London och Barcelona, så då träffas man klubb. Mm. Och det är egentligen speed dating liksom. Du får en kvart med varje och sen så är det lite mingel och kontakter. Och så kan man då dels snacka spelare, vad man har för behov, eller som jag då är det var rätt tidigt. Ni ska nog fan ha koll på den här Odilon liksom. Mm. Att du kan marknadsföra på det sättet, och sen plus att du får koll, och sen så får du ju kontakter, och du kan nästa gång så man är intresserad av en spelare eller om man har någonting, så vet man att man går på rätt person. Och egentligen hoppa över alla de här mellanleden, och ni läste väl alla liksom, det är ju extremt stora pengar som hamnar mitt emellan i fotbollsvärlden. Mm.
Så är det.
Där de pengarna kunde hamnat hos sportchefen, tänkte jag säga. Men, men i vart fall stannat kvar hos klubbarna och fördelats hos klubbarna.
Om du skulle gå in i ett sånt transfer room idag då? Är det någon du skulle liksom, den här killen ska ni hålla ögonen öppna på? Ja, finns det något sånt?
Hos oss? Ja, men det finns ju många, absolut. Jag tror ju vi har, som jag sagt innan också, vi har ju rätt många spelare i 24 till 29 års åldern.
Mm.
Som jag tror nog att börjar vi spela i Europa, så har den Dajan Bojanic, så kommer liksom, han kommer hantera den nivån också liksom. Kasaniklic har redan varit ute där. Men sen har du de här jag nämnde innan, att men det vill jag liksom inte marknadsföra på det sättet, för nu är inte vi, jag menar Aima till exempel, så Aziz, Oliver, men nu är vi i ett läge också att vi behöver inte jaga de försäljningarna.
Nej.
Mm. Jag vet, jag har sagt det innan, men min rekommendation till styrelsen, det var ju att vi skulle, håll på Dylan liksom. Men jag köp 100% står bakom liksom, att i och med vi gjorde den försäljningen gör att vi kanske i nästa läge kan hålla en spelare ett år till liksom, mm, där vi inte behöver pusha ut dem. Dit har vi kommit då.
Mm. Mm. Är det inte jobbigt alltså, som sportchef, och ändå vara lite som du verkar vara, att så här, vilja behålla ganska mycket, att tala lite emot din uppgift?
det är det. Man fäster ju sig de killarna, så det, man tycker det är lite sorgligt varje gång, men helvete, ska ut och ska vi behöva ut och jaga någon ny liksom. Det är klart att man vill behålla laget, men då får man bli sportchef i Real Madrid eller,
ja.
Det är nog inte så aktuellt, men det är ju bara de typ av klubbarna som kan sitta och
hålla.
Ja, alla andra är med på fotbollsmarknaden, och då är det som gäller liksom.
Du sa någonting i somras, jag tänkte vi kanske skulle börja avsluta lite, men jag tänkte ta den i alla fall. De här domarinsatserna som var ett tag var ju mindre begåvade.
Mm.
Snackar du om någonting forum och så här? Blev det någonting med det? Eller?
Ja, det blev det.
Mm.
Men jag var inte med där.
De skaffade sitt eget forum.
Ja, precis. det blev en annan grupp med två andra sportchefer. Men jag är inte den första som de, SEF och förbundet och sånt, sett in i någon kommitté. Göran, du är inte det heller. Och inte Henrik heller.
Nej.
Jag har aldrig varit det. Jag kommer aldrig med. Sen i slutändan så blev jag inbjuden med armbågen i VAG-gruppen.
Mm.
Där sitter jag nu.
Okej.
Okay. Ja. Jag tycker lite man hamnar lätt där. Bara för man säger någonting så står man på barrikaden, och så blir det att man blir gnällig liksom. Jag är bara ute efter ett forum där vi kan hjälpas åt liksom. Det har inte varit någon dialog då.
Mm.
Jag tycker faktiskt att vi är i Hammarby är gnälliga någon annan. Men om man vill ha en konstruktiv lösning.
Mm.
Där Karl-Erik Nilsson snackade jag med, och han håller ju med liksom, men det är ingen som vågar säga. Sen när man sitter på de där mötena så folk säger ingenting, och så blir det lobbyverksamhet istället. Mm. Men jag tycker det är bättre man säger det, vad man tycker på de där mötena som vi har i SEF och så här.
Mm.
Men så funkar det inte riktigt.
Nej.
Men jag hoppas, det är ju mer så här att fan, vi måste ju hjälpas åt liksom. Mm. Domarna, det är fan ingen lätt uppgift, men låt oss hitta ett forum som man slipper snacka med dem 5 minuter efter matchen, och sen så ser man inte dem, utan att vi kan träffas, och så kan vi, från vårt håll känner vi så här, kan ni vara med och besöka klubbarna, kanske kan vara med på en träning, och vi upplever så här och, så det är väl det finns en sån grupp nu.
Men det är ju, alltså jag tänkte ju inte, det är ju inte bara för klubbarna, utan även för domarna.
Ja, framförallt för domarna liksom.
De tycker, hur ska vi uppträda?
De har ju inga resurser. De har en coach liksom, som ska hålla reda på alla jävla domare. Peter Fröjdfält, och han har ett heltidsjobb. Det fick jag höra. Han har ett heltidsjobb på, jag kommer inte ihåg vad han jobbar, men de har ju ingenstans att vända. Låt oss låt oss hjälpa dem liksom.
Mm. Ja. Det får bli slutorden. Det får vi önska alla. Det blir ingen diktsamling idag, eller? Eller sån här, vad heter det? Måla på julrim.
Julrimmande? Nej, ja, nej, har missat den punkten. Det är tjänstefel.
Skit i det. I år igen. Ja. Nej, det är inte bingolotto ni har surfat in på.
Inga traditioner här.
Nej. Bra, nej, men då tackar vi för oss. Och så återkommer vi med del två alldeles strax.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.